med mig Max!
Och mig Simon!
Hur är läget Simon?
Bra tack, mycket bra!
Ja.
Hur är det själv?
Jo då, det är utmärkt för att säga.
Ja, kanon!
Shit, solen skiner.
Mm.
Och
kolan är framme.
Ja, kolan är framme där ja. Specificerat Coca-Colan är framme. För att vara extra tydlig.
Ja, det är inte en sån här.
Det är inte en Al Pacino Cola, eller vad heter det? Scarface Cola är framme.
Ja, exakt.
Lagom till nya GTA 6 kanske?
Mm, vi får se. Kanske legaliseras då.
För den där GTA Vice City var ju väldigt sådär inspirerat av...
liksom, hela den Scarface-grejen.
Ja, exakt.
Tony Montana och ja. Sånt. Undrar om det är en sån här Bunduru i Colombia.
Nu känns så, det mer...
Köp GTA och får en lina i.
Men nu känns det ju mer som GTA 6 blir ju Florida. Inte det där Florida, men det blir mer Florida Man.
Ja, precis.
De här galna...
Ja, vi lär nog få lite Colombia eller något sånt också, tänker
ja,
jag.
Ja, exakt. Narcos har ja, det ju... Ja,
det är ju lite den svängen där.
Ja, exakt.
Och hela Escobar-grejen, fast i modern tid då. Jag vet inte vem det är som är skurken nu för tiden. Är det El Chapo eller någonting? Eller?
Är, det han,
är han också fångad?
Var det han som satt i fängelse som... De gjorde en tunnel och så liksom försvann han i sin cell liksom?
Ja, det var... Någon av dem.
Ja, har du inte hört om det?
Jo, de är, ju... är det nyligen?
Ja, men det här kanske har varit 4-5 år sedan. Ja, säkert okay. mer
ja,
också.
Ja, det är säkert han.
För det var någon sån här kartellledare de i alla fall fångade. Och så alltså han bara försvann från sin cell liksom. Så kunde de se på övervakningskameran att längst in i hörnet så här, med extrem precision har de lyckats så göra sin tunnel in och så precis under den kvadratmetern ja. Liksom,
precis.
Plockat ut.
Ja, det är precision.
Ja.
Var det inte Escobar som... känt byggde sitt eget fängelse innan han skulle in i fängelse. Åt staten så här.
Ja, det låter...
så han ägde byggnaden, vakterna och allting. Mm. Så han bodde ju som en kung fast ja, på plats liksom.
Men ja, och så tog han ju massa djur med sig från Afrika till Sydafrika.
Mm. Just det, var det inte en sån här... Är det inte massa vilda hippos, vad heter det på svenska?
Ja, flodhäst.
Ja, precis.
Mm.
Det är sjukt.
Det är coolt, ja. Vad ja, fan, har du gjort någon kul vecka då?
Ja, vi hade min kära vän Erik över igen då för att fortsätta vår Metal Gear-saga här.
Just det.
Så jag har kommit en bra bit in på Metal Gear Solid 2.
Mm.
Så det var trevligt.
Fan, vad kul.
Mm. Sen så har jag kört det nya Hearthstone-modet också som är Duos, det första co-op-läget i Hearthstone, så vet jag vet.
Fan, vad kul.
Så det är fett.
Ja.
Ja, själv då?
Nej, det har varit en vecka av jobb och... Mm. Ja, vi har spelat in lite Jazz Fusion.
Coolt.
Ja, faktiskt jävligt en trio så där trummor, bas, gitarr ska få lika mycket plats i en mix liksom. Alla har lite solon och sådär. Så det handlar om att liksom fånga rätt tagning snarare än att det där...
Ja, precis. För de spelade in samtidigt allihopa.
Ja, exakt. Det var ju live liksom. Så det var väldigt viktigt att liksom fånga rummet, fånga liksom känslan och liksom den här tagningen liksom.
Var de med eller utan metronom?
Det var med metronom, men det var en
ojassigt.
Men det var en fruktansvärt duktig trummis.
Ja.
Så det var ofta han höjde och sänkte och sånt där, och då bara ignorerade han, slog bort den liksom.
Oh, fan.
Så det var det var en nivå av trumman jag inte
det är coolt.
Såg komma, att man liksom kan glömma bort en metronom och spela andra sjättedelar och såna här saker när det liksom är...
Ja, precis.
Ja, det var jävligt coolt faktiskt.
Det är inte
faktiskt. Bara. Ja. Sen har det blivit mycket av de här... Det känns som att jag har gjort någonting i veckan.
Mm.
Men vad fan har jag gjort? Just det, förra veckan när vi spelade in så hade jag ju precis kommit hem från London. Jag
sa, ja, exakt. Just det.
Ja, alltså det var... Ja,
något jag har glömt bort i den här veckan dock, det är ju veckans retrospel.
Jaha, vad var det egentligen?
Metal Gear Solid 1.
Så var det, ja. Det satt jag satt och tänkte på det igår.
Ja.
Och så tänkte jag så här, ja men fan, då måste jag gå in och lyssna på avsnittet. Ja, men jag gör det sen liksom. Och så plötsligt så startade vi igång Dune.
Ja,
den var ju
filmen.
Ja,
ettan eller tvåan?
Ettan. Mm. Jag hade inte sett den.
Nej,
och tvåan är nu på ingång så tänkte jag, ja men det är bäst jag ser den liksom.
Jajamän.
Men ja.
Vad tyckte du då?
Jag vet inte. Jag var ganska kluven tror jag.
Har du sett originalet? Eller ja, den gamla filmen om man ska säga.
Den från 84?
Ja.
Nej.
David Lynch eller vad det är.
Ja, nej den har jag inte sett.
Nej.
Men jag har ju hört en podcast om den här.
Den här alltså, låter som fiskmåsar.
Det var någon på vår Patreon som kommenterade att vi behövde 5,56 till de här stolarna.
Han skickade väl in Patreon-pengar eller vad han sa för det enda målet.
Vi får se till att fixa det.
Ja.
Men Ja, hur som helst, så lyssnade jag på en podcast om någon Dune som inte blev av.
Mm-hmm. En film alltså?
Ja, exakt. Mm. Men alla planer fanns. Och då skulle ju, han hade lyckats få att Rolling Stones och Pink Floyd skulle göra musiken till varsin planet. Liksom.
Ja, precis.
Så det var väldigt grandiost och storstadligt. Så jag har alltid varit så här lite... Och
tur
alltid...
att det inte hände, känner jag. Mm. Jag har svårt att se att... I alla fall Rolling Stones gör bra filmmusik.
Ja, Pink Floyd skulle säkert klara
det
liksom.
Det tror jag. Mm. De är bra på att göra udda saker med synt och skit.
Ja, exakt. Men jag vet inte, jag tyckte settingen och så typ backstoryn var jävligt fet. Mm. Och det var jävligt snyggt, filmografi och liksom...
Bra specialeffekter.
Ja, allt sånt där var ju top notch liksom. Mm. Men det fallerar på några så här irritationsmoment för mig då. Aha. Typ att de pratar om den här... Att man var tvungen att göra den här sandstone-walk, liksom. Men det var, de gjorde det bara ibland, liksom så här. Och så när han är Aquaman, när han... och så, bara en sån sak att de slåss med svärd, när de har lasergevär, liksom.
Ja, precis.
Det är så jävla dumt. Varför ska de springa runt och försöka med små, små knivar när de har en sån här...
Men det är väl 70-talets sword and sorcery-grejen som de vill ta till sci-fi, så de ska liksom mixa de genrerna lite.
Mm, men de där rymdskeppen som kom ner och sköt, liksom, så att en laserstråle som gick igenom hela byggnader, liksom, som ramlar ner... Mm. Kunde bara haft en sån på det slagfältet och bara dra från vänster till höger. Ja. Så skulle liksom kunna eliminera en hel armé. Men istället så måste de ödsla massa folk på att liksom springa mot varandra och stå och liksom med en sån här ninjasvärd.
Ja, det är bara att kolla på moderna krig. Det är ju bara artilleri, mer eller mindre. Mm. Det är väldigt sällan två arméer möts som i Napoleon. Ja, nedan, exakt. Typ.
Och så just den här sandwormen, jag förstår inte riktigt vad är den lever av. Den var ju 400 meter lång. Mm. Den måste ju konsumera extremt mycket liksom. Så anledningen till att en blåval blir så stor, det är för att den kan åka med en öppen mun och bara få all näring som finns liksom, i vattnet. Det verkar, och så varför just ödsla så mycket kalorier och energi på att vara under sanden? När den kan vara ovanpå, det krävs ju extremt mycket kraft för att liksom trycka sig igenom den här.
Ja. Jag såg en YouTube-video här för ett tag sedan som pratade om fysiken bakom masken under sanden och om det var möjligt och så här. Ja. Och då kom de fram till att enda sättet det potentiellt skulle kunna fungera är om han på något vis då kan suga in sand hela tiden framifrån och sen spotta ut det bak i kroppen. Exakt. Så att det går som en jetmotor liksom, bara rakt igenom.
Men det kräver masken. Också helt mycket energi, känns det som.
Ja, troligtvis.
Processera allt det.
Men sen är frågan hur mycket spice han äter då.
Ja, men hade spice någon sån effekt?
Kanske på masken. Ja. Jag kommer inte ens ihåg vad spice gör egentligen.
Det var ju det skitlänge sedan jag såg filmen. Man kunde ha internationell eller interdimensionell space travel typ, eller intergalaktisk eller något sånt där.
Ja, är det de använder som bränsle för de portarna i rymden typ?
Ja, eller typ.
Då? Jag trodde det var typ ett knark också.
Ja, det är säkert det också. Jag säkert lite av allt.
Ja, jag får med att den har typ 100 användningsområden, den där jävla
spice. Ja, men typ när han där Aquaman, när han typ dör då, eller nära, spoiler alert, men i den där tunneln mot de där ninjasoldaterna med svärd som kunde ha haft laservapen, så liksom vaknar han till liv istället då. Mm. Så står han bakom dem och så skriker han så här, wow! Och börjar attackera. Mm. Och han var då den bästa krigaren. Då vet han väl att han ska vara tyst och slå ner två av dem och sen liksom utan att skrika. Så det är ju... Och så de här dräkterna de har också som ska liksom återanvända fukten, liksom svettet och allting. Ja. Visst, det köper jag, men så fort de pratar med varandra så sliter de ju bort masken liksom. Mm. Vet du hur mycket så här fukt som kommer ut i munnen bara när du andas liksom? Ja. Du vet när det är vinter och du gör så här i luften, det är ju bara fukt som kommer ut liksom. Ja. Det skulle vara ganska bra, för de kan ju prata med den här på. Men så är det liksom som att de tittar så här, nej men Timothy Chalamet, vi måste ju se hans ansikte, vi måste ju liksom få the glamour shot så här, ta av masken liksom så här. Ja, och så säger han själv så här, men är det inte bättre att spara på dem bara? Du Timothy, du är betald för att se snygg ut och inte för att liksom...
Tänka.
Ta av masken liksom.
Ja,
det inte. Nej, men den var bra liksom, men det... Jag vet inte,
du får hålla dig till dokumentärer här efter, tycker jag.
Ja, det får nästan bli så.
Fantasy är inte något för dig alltså.
Nej, men jag hade ju gått in lite med inställningen att det skulle vara sci-fi. Det var liksom det här som skulle liksom inspirera typ...
Det har ju inspirerat Star Wars-boken i alla fall.
Ja, exakt. Liksom, och...
Man ser ju många likheter, för jag har för mig att boken kom ut tidigare än Star Wars. Mm. Och att George Lucas... Det var lite något problem mellan författaren av boken och George Lucas typ tidigt, för att... Han tyckte han hade snott så mycket. Mm. Typ som att Anakin är från en sandvärld och så här. Och mycket ökenplanet och hela den biten.
Ja, men bara en sån sak att den som samlade upp spice, de hade gjort det här i flera hundra år verkar som, samlade upp spice. De var ute och åkte och så bara plötsligt kom ormen och åt upp den liksom. Det känns som att Hade de gjort det där så lång tid så hade de liksom haft en bomb på den, eller de har haft decoys eller liksom...
Ja. De satt men de ju... hade väl någon pinnar eller någonting som gjorde något ljud eller vad det var?
Ja, det är en scen när hon sätter ner en pinne som liksom... Buff, buff, ja.
Är det för att locka fram den eller locka bort den? Eller...
För att göra den lite
disorienterad.
Ja, disorienterad, ja.
Så det är som en decoy då?
Ja, typ. Men lite som när de gick där så trampade han på någonting som lät som en stor golftrumma, så här boing, så sa han typ drum sand eller någonting. Sand drum.
Ja.
Så slår han på den fler gånger så, liksom extra. Och då är ändå han karaktären då, Timothy Chalamet spelar, kollat på så här hologramvideos om hur man ska överleva de här sandstonesen. Mm. Eller de här wormsen då. Ja. Men ändå står han och slår på den här trumman flera gånger så att den kommer liksom.
Ja.
Det bara känns så här,
ja.
Så, ja.
Ungdomar.
Ja, jag vet inte. Jag ska se tvåans för jag hoppas att det knyter ihop. Ja.
Det skulle bli en trilogi tror jag. Va?
Ja.
Och den första filmen tror jag representerar samma storyspan som trilogin.
Okay.
Kan jag tro. Det skrevs lite i vår Discord om det där, ja. I boksektionen där. För det var några som hade köpt böckerna och pratat lite om det.
För det var jävligt snyggt filmat allting. Alltså det var, hantverket var ju sjukt bra liksom. Ja. Så här.
Jag gillar att de använde sjukt mycket wide shots i filmen.
Ja.
För att fånga in det grandiösa storheten i allting liksom. Det är väldigt snyggt.
Så att det var synd att de snubblade på mållinjen över att de har liksom gjort den här världen och allting, och så ska bara några stuntmän liksom förstöra allt med att han måste skrika innan liksom så här.
Ja. Jag tyckte ändå, vad jag minns då, så var jag väldigt nöjd efter jag hade sett filmen.
Mm.
Jag för mig, jag tyckte att det var någonstans 8-9 av 10 liksom.
Ja. Men när Timothy Chalamet tittar, det här var min största fettpip tror jag. När han tittar på det här introduktionshologrammet till den här planeten, jag kommer inte ihåg vad den heter, Arrakka eller något sånt där.
Arrakkas.
Ja. Så berättar de att den här ormen blir 400 meter lång, men att träden har rötter som är 34 feet.
Mm-hmm.
Så då ändrar de från meter, alltså empirical system, till metric.
Ja,
i samma, alltså i samma, det borde ju vara samma liksom.
Ja.
Så tänkte jag bara, varför liksom?
Ja. Ja, det är sjukt.
Det var bara för att de skulle liksom få ormen att verka ännu större. Så, ja, men jag
hade det inte låtit mer i feet då? Ja, det hade varit så här 1200 feet.
Ja, exakt. Men då tänker för en amerikansk publik så då tänker de så här, ja, men det är inte så långt ändå. Det är ju typ som runt fotbolls...
Ja.
Ja, men vi slänger en meter där så känns det ännu större liksom.
Men, ja, kanske.
Ja, nej fan. Annars har det bara blivit Final Fantasy 7 Rebirth liksom.
Ja,
nu har det klassiska. Och, ja.
Får snart bli färdig med det nu.
Ja, men det är så svårt att lägga ifrån liksom. För
ja, ja.
Nu är det ju så att när jag startar upp PlayStationet så liksom...
Det är den första ikonen där.
Ja, exakt. Mm. Eller spelet är ju redan igång liksom.
Ja,
så
ja,
det är
precis.
Så svårt att liksom... ska jag bara stänga ner? Nej, men... Men om jag springer och gör det här sidequestet bara liksom, så...
Ja, sen är det ju inte jättemycket just nu att spela annars då.
Nej. Jag spelar faktiskt nya The Open Roads som jag såg hade kommit på Xbox Game Pass från Annapurna Interactive.
Mm.
Indiespel.
Ja.
Cell-shaded, utspelade sig på 90-talet och sådär.
Mm.
Men det var också lite svårt såhär, för när jag satt och spelade på Xboxen, det var så länge sedan jag hade igång den.
Mm.
Det var någon månad sedan kanske.
Mm.
Så satt jag och tänkte, ja, men fan, Final Fantasy 7 borde jag ju kunna knäcka lite mer på här. Så att det är nästan som ett beroende för mig nu.
Ja.
Och nu har jag också låst upp det där som de har pratat om på vår Discord. Mm. Eller som Backis har snackat om, det där Fort Condor tror jag det heter.
Just det.
Som är något typ av Tower Defense-minispel.
Mm-hmm.
Så jag håller på att backtracka hela den sidequest-linjen, eller vad man ska säga.
Det är ju jävligt kul när man fastnar för ett spel så mycket då.
Mm.
Det är inte ofta man gör det.
Nej, det är... Jag kan inte ens komma ihåg när jag sist gång gjorde det.
Typ Yakuza kanske?
Ja, det måste det ha varit.
Mm.
Men förra året var det något storspel då? Spider-Man 2 typ.
Mm.
Men det har fortfarande inte varvat.
Nej, du skulle ju platinuma det, sa du.
Ja, det ligger fortfarande på min hårddisk där. Väntar.
Ja. Det är gött.
Ja, jag vet inte varför, men jag liksom, det känns bara som att det är en lite för mycket rehash på Spider-Man första och Miles Morales liksom.
Det känns ju verkligen det är samma spel som en expansion bara.
Mm. Jag tycker Sony i den här generationen har safeat för mycket.
Ja.
Det är tråkigt, men ja.
Så är det. Men vi har andra halvan kvar. Vi hoppas det kommer lite överraskningar där.
Ja, det hoppas jag med. Förra veckans spelmusik då, vad hade vi där?
Där hade vi så mycket som Super Castlevania.
Ja!
Mm. Togs av många va?
Ja.
Vi har Kjells, 0458 upp med tuppen.
Mm.
Ram Nilsson, 0717. Fredrik Strandberg, 0753. Mm. Benjamin Hemlin tog det också. Bobba var sent in på slutet där med. Snyggt jobbat.
Snyggt jobbat.
Mycket bra.
Den här veckans spelmusik då?
Ja, den är svårare. Det är en av de fetaste låten jag har hört. Ja, jag vet. Det är definitivt inte ett av de fetaste spelen då.
Nej. Det är ju definitionen av att vara överkvalificerad för sitt arbete typ.
Ja.
Det var det. Jag såg
han kom
någon,
sitt öron där.
För jag såg någon, det kom upp så här en thumbnail liksom, overqualified.
Ja, precis.
Jag kommer
composers?
Ja, composers in video game history typ.
Ja, var det där du hittade?
Ja, ja, så gick han igenom den här liksom. Jag tänkte bara, okej, shit. Så det kan ju vara fler av er där ute som har fått samma thumbnail. Ja, eller som känner till det här, det vet jag inte.
Nej, det är möjligt. En gammal goding i alla fall.
Ja. Ska vi säga välkomna till
Snacka videospel!
PlayStation 5 Pro-specifikationerna har läckt.
Mm.
Och Sony har då tagit ner den här videon blixtsnabbt.
Så där, ja.
Mm.
Ja, det var ju en developer walkthrough eller något på CDC för ett tag sedan.
Mm.
Där de typ specificerade PS5 Pro för dem och så har det läckt ut redan den vägen.
Ja.
Så Digital Foundry har ju redan gjort någon form av så här PC-bild tror jag. Med, där de spekulerar kring ungefär hur det kommer se ut då.
Mm.
Det största problemet med Pro-modellen som jag är väldigt besviken på är väl att CPUn bara kommer att vara 10% starkare.
Ja.
Det är CPUn som är först och främst traditionellt i alla fall ansvarig för att det ska bli så många frames som möjligt.
Mm.
Så att vi kommer få en större chans för till exempel GTA 6 i 60 fps ser mörkt ut även på Pro om de inte gör någon annan magi där.
Ja.
För GPUn ska öka ganska mycket.
Mm. Och det är för raytracade bättre liksom.
Ja, exakt.
Men om man raytracade mer effektivt så borde ju det hypotetiskt kunna göra att man kan skruva upp framesen. Ta bort lite last. Eller?
Nej, alltså snarare. Det handlar väl mer om så här. Om du inte har det så får du nästan köra raytracing off. Eller nästan den mest minimala möjliga raytracingen som finns.
Ja,
som alternativ. För det hanteras ofta hårdvarumässigt på en separat del av GPUn.
Mm.
Så en egen liksom. Om du tänker dig chippet så är det kanske så här. 30% av ytan är dedikerat för just raytracing. Och det går inte att använda till mycket annat.
Nej.
Så det är lite sådana problem där.
Mm.
Men jag tror det skulle vara en ganska markant ökning av GPU-prestanda just för sådana ändamål. Men sen har vi det här med PlayStations SPU:er och allt sånt. Det kan ju hända att de använder det för att optimera för frames då.
Vad har du fått, eller antar, ska du uppdatera det utan att ens tänka över det, eller?
Ja, men jag tror det är man klickar när jag gör det. Men jag är mindre taggad på det nu när jag fick reda på att det bara är typ 10% ökning där. För CPUn är väldigt viktig för just det ändamålet. Och det var ju det som var så skönt med PS4 Pro. Mm. Att typ alla spel helt plötsligt gick i 60 fps och så.
Mm. Ja, alltså det jag tycker att den, eftersom att den heter Pro liksom, så tycker jag det ska vara en Pro ute i fingerspetsarna egentligen.
Så ja, med allt.
Hade de liksom kört en redesign på konsolen, gjort den typ i aluminium, gjort så att den får den här premiumkänslan.
Som en Apple
liksom.
Pro, så att säga.
Ja, men typ alltså. Mm. Så hade man liksom.
Men då hade du säkert behövt betala 3000 till bara för design då.
Ja, för att aluminiumet är extra dyrt liksom, eller? Ja.
Det är ofta när de gör aluminium i till exempel en iPhone, så måste de ju ta ett block med aluminium och sen svarva ut en perfekt bit istället för att man gjuter en perfekt bit från början. Så,
ja,
för att
just
få
det.
Högst styvhet och hållbarhet. Så.
Men det måste finnas något annat material då, som kan man använda sig av.
Absolut.
För det är just den här plasten som det känns som att man har blivit för gammal för att liksom spela på en plastkonsol. Liksom.
Ja, men de är ju väldigt mycket metall på insidan. Då.
Ja, jo, det är sant.
Men det hade du velat ha till exempel en aluminium handkontroll som är så här premium, stenhård.
Ja, men det skulle jag nog lätt alltså.
Även fast den är tung liksom.
Mm. Jag tror det är bättre om den känns tung liksom. Jag körde med aluminiumspakar på PS4. Det var ju guld alltså.
Ja.
Aluminium.
Jag vet dock inte hur mycket aluminium väger mer än plast. Det är ju ganska lättviktigt.
Mm.
Det också.
Ja, det är sant. Det är det.
Men ja, jag förstår vad du tänker. Det hade ju känts mer premium med en Pro-modell som var liksom, snyggare. Så.
Mm.
Men det lär ju bli en redesign i alla fall.
Mm.
För det är ju snack om att de överklockar väl den befintliga CPUn på något vis, tror jag. Det är inte så stor skillnad på CPUerna i dem, utan det är mer som en att de spänner upp megahertzen
Ja, just det.
Och boostar den, och så måste den ha en bättre kyllösning då. Mm. För att klara av det.
Ja, exakt.
Så vi lär få en redesign på det i alla fall. Mm. För att fixa kylningen.
Min enda orosmoment blir ju att man måste sälja sin nuvarande PlayStation 5 typ.
Ja.
Och det är inte lika smidigt utan GameStop.
Nej,
för då har du liksom bara dumpa in den och plocka ut den nya liksom.
Jag tänker så här, när man väl får datum på PlayStation 5 Pro, då kan man ju typ en månad innan bara droppa den på och Tradera och så lär man ju bli av med den.
Men det känns redan nu som att, för jag läste lite kommentarerna där, att den här videon som tog ner så sådär, och det var lite samma. Det känns som att en annonsering är väldigt nära eftersom att det finns en video redo för den liksom.
Mm.
Och när PlayStation 4 Pro släpptes så var det annonsering och så kom den efter 2 månader. Mm. Så det här är någonting som kan komma nu redan i före sommaren, känns det som.
Det hade varit
sjukt. Med lite tur.
Mm. Om inte annat lär vi få se det på nästa State of Play då.
Mm.
Säkerligen.
Ja, exakt. Där har vi det.
Ja. Det har varit jävligt sjukt alltså.
Mm.
Men jag misstänker nog ändå att det inte är någon shadow drop. Det känns ju som att det är höstigt att släppa en konsol liksom, inför Black Friday. Liksom. Oktober typ.
Ja.
September tidigast.
Ja, exakt. Men mer och mer, alltså min dröm för Pro, det hade typ varit att de hade gjort en hybrid, alltså gjort den bärbar.
Mm.
För ju mer liksom jag tänker på det, ju mer känns en sån där Switch som the final form för en spelkonsol. Ja. En dockstation och liksom...
Problem, om en PlayStation ska vara bärbar så måste du ha en dockstation med hårdvara i.
Mm.
Typ som du har sett Asus gör laptops, och så kan du ha ett grafikkort stående på sidan som du pluggar in med USB-C. Liksom.
Mm.
För att CPU-klocken och grafikkortet behöver så mycket ström i en stationär konsol.
Mm.
Så att en trådlös chiplösning hade inte klarat att driva det med bara batteri mer än 10 minuter om det ens var möjligt.
Ja, exakt.
Så det är där det största problemet är med en bärbar modell då.
Mm.
Så därför är det mest troligt att om vi får en bärbar PlayStation så kommer den vara mer i klass med PS4 original.
Mm.
Och spelar liksom kanske PS5-spel i något form av Steam Deck mode där då utvecklarna måste gå in och optimera spelet just för den handhållna plattformen.
Mm. Men känner du att spel behöver bli snyggare liksom? När du spelar Gran Turismo 6 liksom, känner du så här, fan, det här skulle kunna vara snyggare liksom?
Egentligen inte. Det är ju, jag skulle vilja se mer polish kanske istället. Och mer jobb på detalj och optimering.
Mm.
Snarare än just det då.
Ja.
För det känns som väldigt många utvecklare idag också hänger på de starka grafikkorten som är krycka typ. Att de inte optimerar någonting. Utan det spelas som en potta skit liksom, fast det är stark hårdvara bakom.
Ja.
Så det finns mycket utrymme för att få bättre optimering istället.
Ja, exakt.
Tänker jag.
Last of Us 2 på PlayStation 4 base liksom.
Ja.
Att det ens går ihop är ju...
Det är sjukt.
Ja.
Så där har vi ju bra optimering till exempel.
Ja, exakt.
Och det är just det där att utiliza varenda mikrometer på de här chippen som sitter i. Just SPU-erna till exempel är ju klassiskt underarbetade på grund av att ofta multiplattformtitlar orkar inte optimera för sånt.
Nej.
Så då kör de liksom en port av något slag.
Mm.
Så ska fungera på allt liksom.
Mm.
Så SPU:erna, de är ju designade från början på PS3 för att hantera ljudprocessering tror jag.
Mm.
Sen upptäckte utvecklarna till exempel Guerrilla Games när de gjorde Killzone och så vidare att du kan lägga väldigt mycket annan workload som CPU:n brukar göra på de här istället.
Mm.
Och då kunna maximera massa saker.
Ja.
Så det är ju det jag misstänker att de som ligger bakom Gran Turismo, Horizon och så och God of War använder det där fullt ut då, så du får bättre.
Ja, exakt.
Men jag är fortfarande besviken på hela den här 3D-ljudsgrejen, att den inte fungerar bättre och är mer utnyttjad av Sony och så.
Ja, den är
de snackar ju så jävla mycket om det.
Total borträknad, tycker jag.
Så någonting måste hända nu i andra generationen är att man får se hur de verkligen maximerar PS5 på ett sätt som vi inte har sett innan.
Mm. Det känns ju som att hoppet mellan PS4 Pro och PS5 inte var så stort. Och jag har fortfarande inte sett de där riktiga wow-spelen. Liksom. Så här, visst, Final Fantasy 7 Rebirth är skitsnyggt. Liksom, men det är inte ett hopp från Last of Us 2 på base PS4. Liksom.
Nej, och så Phil Spencer teasade ju för ett tag sedan om att nästa Xbox skulle bli det största hoppet någonsin i generationsskifte.
Mm-hmm. Jävlar.
Och definitionen är ju väldigt löst då, för man kan ju tänka sig att hoppet från 16-bitars till 64 var extremt stort.
Ja.
Från PlayStation 1 tillbaka till Super Nintendo, eller
ja,
Nintendo 64. Mm. Och sen även därifrån PS3 till HD, eller PS2 till PS3 kändes ju också stort.
Ja.
Men då är det ju frågan hur han definierar det, för kommer de liksom subventionera konsolen extremt, gå över till Nvidia kanske och köra någon sjuk hårdvarulösning där liksom allting ska vara AI-preparerat för att upscala och sådär på konsolsidan. För det har ju inte riktigt kommit till konsolen, den här DLSS-lösningen och så.
Mm.
Så är det han menar, att liksom AI i sig är ett sånt stort hopp så att det kommer vara revolutionerande?
Ja.
För det känns ändå, jag har ändå svårt att se hur ett hopp ska kännas så stort som det gjorde förut igen.
Nej. Då ska grafiken vara så
grisigt bra alltså.
Ja, då ska det nästan vara typ så att man inte kan se skillnad.
Snart liksom måste vi nå där alla spel i sådana fall ligger på en Unreal Engine 5-demo liksom.
Ja, exakt. Ja, men Red Dead 2 som vi pratade om förra veckan, det är ju fortfarande helt jävla sjukt snyggt liksom.
Mm. Helt klart.
Mm.
Den vilar ju mycket på artstyle och snygga lösningar på väder och så här, volumetric fog och distance rendering och sådär.
Ja, men bara typ foliage liksom. Mm. En skog där är ju...
Den känns ju väldigt fyllig och...
Ja, verkligen.
Rich så. Men kollar du nära på typ kvistar och löv och så är inte det så jättesnyggt just det spelet. Men
nej.
Det gör ju till exempel Uncharted 3 bättre på många sätt.
Ja, exakt.
Som ett väldigt gammalt spel.
Mm.
Men ja.
Ja.
Det finns utrymme såklart att utvecklas, men jag hade hellre sett mer typ så här, alltså physics based games har ju försvunnit sen 2000-talet.
Ja, exakt.
Jag skulle att folk går mer tillbaka till det typ. Så här, det som gjorde Half-Life 2 så jävla bra.
Ja.
Och många andra spel. Jag kommer ihåg Might and Magic Dark Messiah, spelade du det någon gång?
Nej.
Det var ju sjukt mycket fokus på just physics då under den. Och de körde ju mycket av det där som är stort Half-Life. Så med magi, det var first person det spelet då, för det var Might and Magic spel första och enda tror jag.
Mm.
Men om du sköt is på backen så blir det en sån här isfläck. Mm. Så kom fienden springa så glider han på den. Och då var det klaster. Det var placerade spikmatter och stup och sånt överallt. Ja. Så du kunde leka mycket med fienderna liksom och använda dina krafter på coola sätt. Och den klassiska bulletstorm-kicken var ju först i typ det spelet, känns det.
Okay.
Du sparkar folk in i en sån här spikvägg.
Mm.
Och satte eld på dem och massa saker. Och så all environment var ju byggd för att gå sönder eller bräckas eller svaja på något vis. Så du kunde... typ slå sönder någonting som fick en stor sån här taklampa och börja svänga eller svaja genom hela rummet.
Mm.
Så kunde fienderna springa förbi och bli slagna av dem. Och
ja, exakt.
Sådana saker.
Då. Sånt är ju jävligt coolt då.
Ja, så jag skulle vilja säga att man går tillbaka i game design mer till den eran.
Far Cry 2 hade också sjuk jävla fysik. Här
ja,
för mig.
Verkligen. Mycket så här med eldspridning och saker brann ner och sånt.
Ja, men skjuta liksom kvistar på träd och liksom allt sånt där.
Ja, precis. De gick av precis där du sköt och...
Mm.
Ja, det är samma med Crysis 1, är ju bättre på många sätt än Crysis 3 och så de skalar ju mer och mer ner sånt för att optimera för de dåliga konsolerna, men
ja.
Nu när ändå alla konsoler är rätt starka så vore det ju nice om man kunde gå tillbaka till den.
Mm. Ja, exakt.
Förr var det till och med ett eget kort på datorn som var PhysX optimerat.
Mm.
Så du hade i PCI-porten bredvid grafikkortet som bara hanterade PhysX så du kunde få skitsmooth hårdvaruaccelererad sån physics då.
Ja, det är coolt.
Ja. Mer front och mindre ray tracing.
Ja, PlayStation Pro Physics borde den heta.
Ja, precis. Det har varit fett.
Mm.
Men jag tror till hösten är det inte heller omöjligt att vi kanske får en handheld Xbox dock på något vis. Så jag tror PlayStation, jag har sett många så här clickbait thumbnails och så i det sista där folk hypar typ PlayStation går Pro och Xbox går handel typ. Att det kommer vara matchen i höst.
Okej. Okay. Det kommer nog gå väldigt bra för Xbox där, tror jag.
Ja, speciellt om de då lyckas optimera Windows i någon form av version, typ så som
Steam Deck. Det är omöjligt att optimera Windows.
Men de har ju ändå ett stort jävla team som kan bara sitta och göra det.
Men de lyckas ju inte optimera Windows ens för Windows, liksom. Nej, men och Windows i sig är ju inte optimerat.
Så... Nej, men om man kan liksom har du sett vad Windows Lite är? Det är någon version som någon har kodat tredje part som skalar av all sån här skit som Microsoft har lagt in som hela tiden pingar mot dig och trackar vad du gör och alla bloatware och allt sånt bara skrapas bort så får du mycket högre standard direkt typ. Men att de kan ta en sån version och skala ännu mer och verkligen optimera för en handhållen lösning där det ska dra så lite ström som möjligt ur en ARM-baserad processor och grafikkort. För Windows håller ju också på att bygga om för att eventuellt gå över till ARM eller åtminstone ha både och då.
Mm.
Och då hade ju det kunnat passa väldigt bra på en handheld
ja.
Som ska dra sig lite ström som möjligt då.
Ja, just det.
Ja. Typ som Tegra-chippet är också ARM, tror jag.
Ja, men det stämmer nog. Spännande i alla fall.
Ja.
Ja.
Just det, vi var läste nyheter.
Ja.
Embracer Group styckar upp sin verksamhet i tre delar på Nasdaq-börsen.
Mm.
Samtidigt som det säger att det går in i ett nytt kapitel.
Ja.
Spännande, undrar vad som händer med min aktie då?
Ja.
Blir det tre aktier? Eller
borde det bli?
Får jag av en av de tre?
Ja, jag tror det blir ett av dem tror jag skulle heta Coffee Stained.
Mm.
Och så ja. En av dem skulle heta Middle Earth Holding Investment eller någonting.
Just det.
Och så den tredje kommer jag inte riktigt ihåg.
Intressant.
Ja.
Det kan ju vara smart då. Coffee Stain är ju väldigt duktiga på att sköta sig själv.
Mm.
De har gjort Satisfactory och Goat Simulator och lite sånt.
Ja, exakt.
De är en väldigt populär halv-indie-studio kan man väl säga.
Mm. Och publisher.
Ja.
Det är väl de som har gjort V-Rising.
Ja, det då kanske de också.
Ja.
Just det.
Har jag för mig.
Ja, så det är nog bra att de ligger på en egen plats där.
Sony stänger ner servrarna till Little Big Planet 3 nu i veckorna och bevisar ännu en gång att game preservation är viktigt. För det är mycket community levels som försvinner.
Det är det ju.
Tråkigt.
De stänger inte bara ner möjligheten att uploada nytt, utan de stänger även ner all download.
Ja, indefinite, eller vad de säger.
Ja, ja det är trist. Men det kan också vara ett tecken på att Little Big Planet är på väg tillbaka till PS5 då.
Det kan vi alltid hoppas på.
Mm. Men är det något Little Big Planet kvar som är online, så att säga? För det är efter på PS4 kommer väl bara Sackboy's Adventure, eller?
Ja, på PS5, det var ju ett av de första, liksom.
Ja. Finns det inte en 4?
Nej, Little Big Planet 3 var ju PS4.
Ja, okej.
Ganska tidigt i PS4-generationen, vill jag minnas. Det var ju London Studios som utvecklade det, och inte Media Molecule.
Just.
Så fick man ju den där hund Sackboyen också.
Mm, stämmer det.
Och den som kunde stretcha sig och grejer också.
Ja. Just. Ja, förra veckan pratade vi om att Bethesda uppdaterat Fallout 4 för moderna konsoler, och det gjorde de rätt i, för nu har spelet hoppat upp på första plats på försäljning i Europa.
Ja.
Och det är också galet mycket, jag ser sådär, IGN och massa YouTube-kanaler spottar ut sig nytt Fallout-content nu i samband med serien.
Har du sett serien?
Nej.
Jag såg första avsnittet faktiskt.
Mm. Var det bra?
Ja, men det fångade den där Fallout-känslan i alla fall.
Ja. Ja, jag har tänkt att kolla på den i veckan nu faktiskt.
Ja.
Fast jag är sugen på att typ bränna igenom hela skiten på en eller två dagar. Liksom.
Mm. Jag tror alla avsnitt ligger ute.
Ja, jag får med det.
Så att, ja, men det ska man fortsätta kolla på.
Mm.
Det var bra också att de hade bevarat mycket av den här goren.
Ja, det är mature.
Ja, exakt. För i Fallout, det är ju ganska coolt det där med att man kan antingen panga på liksom, FPS, eller så kan man ju pausa liksom, och sikta. Så får man upp liksom, en, vad ska man säga, deras kropp, och så kan man zooma in på huvudet, så står det chans liksom träff 37%, men chest så är det 87% chans att säga.
Undrar om man kommer att ha en easter egg med det, att de har med det i spelet typ, att de får en sån power
i serien menar du?
Ja. Det borde vara. Hette det?
Sen var de väldigt bra castad också tycker jag.
Ja.
För er som har sett Vice Principals, han som spelar mot Danny McBride där, han är ju den där snubben som har varit kvar på ytan liksom, som har blivit vad heter det?
Han har blivit en sån utan näsa i alla fall, ja, med tantan och slaget.
Exakt, och han är ju sjukt karismatisk eller vad man ska säga.
Ja.
Bra energi i han.
Jajamän.
Han var också med i Hateful Eight tror jag.
Mm, han spelar alltid såna här skumma typer alltså.
Ja.
Han gör dem ju jävligt bra.
Ja, exakt. Mm. Han är sån...
Vets heter det väl?
Ja, just det.
Man stannar tiden och så här. Ja.
Ja. Och på tal om karismatiska skurkar så har ju Far Cry-spelen alltid en karismatisk skurk. Och nu ryktas det om att Cillian Murphy ska vara skurken i Far Cry 7.
Oh, det har varit fett.
Och ryktet kommer från Twitter-användaren Jonathan som tidigare läckt korrekta rykten. Då.
Mm.
Och han menar också att spelet kommer utspela sig på 72 timmar och alltså 24 timmar IRL. Då.
Mm.
Så att spelet är bestämt 24 timmar långt.
Mm.
Och så kan man väl säkert spela om det ändå lite... Dead Rising-tänk då kanske över där.
Mm, det hade varit en intressant twist då.
Mm.
Undrar om det tar ifrån känslan av att man har lust att utforska då.
Ja.
Att det kommer att kännas mer så här stressmoment.
Mm.
Moment. Eller om det blir som Deathloop typ. Att...
Ja, exakt.
Men det är tjötigt om det så här, ja men jag har spelat i 22 timmar nu, jag är bara halva vägen om storyn. Ska jag behöva göra om allt det då?
Ja.
Det låter ju skitjobbigt.
Det måste ju finnas någonting här. Det är, ändå...
det är inte så att det inte är en full time of day då, så att du kan göra vad du vill, men så när du kommer till ett visst quest så blir det kväll.
Mm,
som
så
Spider-Man kan det vara. Typ. Och sen när du kommer till nästa quest så är det natt och så har du liksom kommit in på dygn två.
Och han hade tweetat i alla fall en bild på Cillian Murphy och så en dynamit som det stod 72 timmar på.
Mm.
Och lite så här grejer. Så jag läste det, och så sannolikheten för att Cillian Murphy ska spela skurk också,
mm,
efter att ha vunnit Oscar för Oppenheimer och så vidare. Det känns ju lite, vad ska man säga, farfetched alltså.
Ja.
Visst att Keanu Reeves glider in och kör lite ja, spel liksom, men en Oscarsbelönad toppskådis känns lite så här, lite för stort nästan.
Ja, man kanske skrev kontraktet innan han fick Oscar då.
Ja, jo.
Kan vara det.
Det är sant. Men hur som helst, jag är jävligt hype på ett nytt Far Cry.
Så länge de går tillbaka till hur det var och ja, inte håller på med de jävla levelbaserade fiender.
De måste alltså bort med levelbaserade fiender.
Det punkt sög.
Slut alltså.
Mm. Något jävla trams i Ubisoft har börjat med nu, att alla ja, spel ska vara likadana. Alltså. Eller har börjat med nu, allt har varit som en...
Mm. Assassin's Creed gick ju för det också.
Ja, och mm, äntligen kommer de ifrån det där. Nu får vi se hur nästa ser ut då.
Ja.
Fuckar de väl upp det igen då, men... Mirage var ju bra,
mm,
så sett. Att de mm, tog bort den skiten.
Ja, exakt.
Ja. Game Town mm, öppnar i Stockholm och är ett co-workplats för spelutvecklare.
Mm.
Grundaren vill skapa en professionell och lekfull miljö för mindre spelstudios. Den mm, ligger på Medborgarplatsen på Södermalm där man redan finner ett kluster av spelutvecklare. Paradox, DICE, Epic Games och Fat Shark har redan kontor ett stenkast bort.
Mm.
Coolt, måste jag ja, säga. Riktigt häftigt. Frågan är om de har rimliga hyror då för de här stackarna som potentiellt kan tänka sig
på det. Jag tror sånt här co-workplats är så att du går dit och tar med dig det du
som
har.
Som är fika med wifi typ? Eller vad?
Ja, liksom att du skaffar ett medlemskap.
Mm.
Så betalar man ett månadspris.
Och så,
får du, ja, så får du vara där liksom hur ja, mycket du vill.
Ja, okay.
Sådär. Jag tror WeWork var en sån affärsidé som det finns en bra dokumentär om.
Okay.
Som finns över hela världen liksom. Mm. Så att om du är i London så kan du springa till ditt WeWork-kontor liksom, eller
ja,
om det, jag vet inte om det finns i Stockholm, det fanns i alla fall
ja.
Så det är en cool idé, jag tror det kan vara så här.
Absolut, och så kan man ju träffa nya kollegor eller göra en ja, mashup och...
Då känns det ju givet som att hade vi bott i Stockholm så hade vi liksom åkt dit och spelat in ett, i alla fall ett avsnitt liksom
ja, ja,
bara för att
men det känna kan pulsen göra liksom.
Ja, GameTown får höra ja, av sig helt enkelt.
Ja, precis.
Ja, och nu kan du ju spela Assassin's Creed Mirage gratis
mm,
fram till den 30 april. Och vad är haken? Jo, mm, att du bara får spela 2 timmar.
Mm.
Och självklart då kommer du kunna köpa spelet och fortsätta.
Ja, så det är en save file kvarstår.
Mm.
Så att säga. Om du tycker det är värt det att ja, fortsätta så är det bara det.
Vad vi spelat nice, den här veckan då?
Ja, vi kan väl börja med Metal Gear Solid 2 tänker jag.
Det heter alltså Snake... Liberty.
Ja.
Sons of Liberty.
Där har vi det.
Ja.
Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty.
Mm.
Och det här är från den senaste då PS5-release av HD Collection.
Ja, just det.
Som vi spelar på.
Mm.
Jävligt fett som vanligt då. Otroligt vad bra det här står sig. Jag tycker det här står sig mycket bättre än 3:an. Och det kommer nog mycket av på grund av att det här är 100% inomhusmiljöer typ.
Mm.
Så att grafiken scale och textur och så här scalar så fint i mm, 4K liksom.
Jag minns att det här spelet var så jävla snyggt när mm, det kom.
Ja.
Och att det var framförallt jävligt cleant.
Ja, verkligen.
Att det liksom kändes som att det var liksom inte ett next gen spel men alltså det var något helt nytt eller banbrytande liksom.
Ja, ja, verkligen. Och game designen är ju perfekt återigen här med level design och allt sånt.
Mm.
Vi avslutar väl vi spelar fram till att man ska desarmera bomber innan man möter Fatman.
När man
sprayar
runt och sprayar.
Ja, precis. Ja. Så det är skitbra sådana här pussel och så, hur man ska ta sig runt och hitta mm, de här grejerna och sådär. Du har ju någon jävla apparat som typ luktar till sig vart bomben är. Så
ja,
på minimappen så får du liksom en färgklick.
Mm.
Någonstans där inom sedan så måste du... Ibland så är det så att man går in på en toalett typ, så måste du titta upp i spegeln och då kan du se i spegelreflektionen att den är ovanför dig.
Ja, just det.
Bakom en kant typ, så kan man mm, stå och spela. Så det är många sådana här coola grejer.
Mm.
Men fy fan vad bra det prologen är. När man är där. Alltså, där spelet är uppdelat i 2 delar kan man säga.
Mm.
Och traditionellt är ju den första är tanker och sen den andra är plant.
Det bör ju tilläggas också att man spelar ju bara som Solid Snake i inledningssekvensen.
Ja, precis.
Och att
det var ett stort mindfuck för alla på den tiden.
Ja, att de höll det hemligt liksom.
Ja.
Och sen så presenterade de då nya karaktären Raiden.
Exakt.
Det var ju väldigt många som blev besvikna över att man liksom inte
ja,
spelade som Snake mer än bara inledningsvis då.
Precis, och jag var ju inte en av dem faktiskt, för jag var inte så gammal, så jag hade någon, kände någon sån stark anknytning till Snake på det sättet.
Mm.
Så Raiden blir ju därefter en av mina favoritkaraktärer inom tv-spel. Men han var också lättare att relatera till, tror jag, när man var liten. För han var en väldigt så här, ung rookie jämfört med de andra. Liksom.
Ja, exakt.
Så sett. Men vilket jävla spel alltså.
Mm.
Tanker börjar ju med att du har den här klassiska scenen som demades på E3 och sånt där, tror jag.
Mm.
Med att Snake går på en bro i spöregn. Det är väl, vad heter den? Hudson River.
Ja,
i New York, eller vad är det?
Ja, ja, ja.
Och så bungee jumpar han ju av bron med en sån här cloak på sig.
Mm.
Så han är osynlig. Och sen landar han ner på båten och så går den där cloaken sönder typ. Så det börjar blixtra precis som i Terminator när han teleporterar sig i tiden.
Mm.
Och så står han där. Och sen så går man... Målet är ju då att US Marines har... efter ettan på Shadow Moses där, så har ju allting läckt till världen. Snake och de har hjälpt till med det. Så att, men så har också... de här ritningarna på Metal Gear Rex har gått ut, så alla nationer i världen har typ byggt sin egen Metal Gear vid det här laget.
Mm.
Så US Marines har ju byggt en ny Metal Gear som heter Ray.
Mm.
Och den ska ju då testas för första gången. Så den är på ett sånt här US Marine-skepp i hemlighet som fraktas ut mitt i Bahamas-triangeln där, vad heter det?
Bermuda-triangeln.
Ja, typ ute där. Och ja, så ska de liksom sjösätta det här. Då. För det här är en amphibious Metal Gear som ska klara både vara på land och vatten.
Mm.
Och mitt under den här frakten här, när efter Snake hoppar på, så kommer ju ryssen i ledning av såklart Revolver Ocelot då, för att kapa båten. Så de smyger ju in som värsta SWAT-teams överallt och tar över hela båten och låser in den huvudsakliga styrkan i botten av skeppet, som är helt ovetande om att skeppet har tagits över egentligen.
Mm.
För deras ledare eller general står ju och håller ett tal.
Mm.
Så de står ju bara och lyssnar på det. Och så ja, man tar sig igenom hela den här båten och ska luska ut, för du är där för att ta kort på skiten, för att göra det public known, typ att det här är vad USA har. Och man, Snake tillsammans med Otacon från, som man träffar i ettan, startar ju en, vad ska man säga, en anti-Metal Gear faction som kallas för Philanthropy.
Mm.
Som är då erkänd av United Nations och så vidare.
Ja.
Så de ska infiltrera för att ta kort på skiten bara egentligen.
Mm.
Och under, ja, under vägen där så blir man ju, får man ju problem med ryssen.
Ja, just det.
Sen kommer man ju ner dit i botten av båten.
Mm.
Och då kommer man ju inte de alla med marinesen. Så då smyger man ju runt om och bara fotar den här skiten. Och sen så kommer Ocelot och visar sig. Verkar det som att han spelar för en tredje fiol.
Mm.
Och inte med ryssen i alla fall. Så han förråder dem, hoppar in i Metal Gearen. Och sen så sänker det här skeppet då. Medan han simmar iväg med Metal Gearen då.
Ja.
Och då är det också CIA där som en egen sväng. Det är en annan branch av US Army.
Mm.
Eller US Army är ju Army och så är det Marines och så Air Force, tror jag. Och så.
Mm.
Men så, jag tror det är CIA eller så är det Army. Något där i alla fall, kommer en flygande drönare och fotograferar Snake på platsen.
Mm.
Och sen sprids ju ryktena om att Snake har dött och det var han som är terrorist och har bombat skeppet och allt det här.
Mm.
Så 2 år senare i storyn så kommer man till Plant och då är man ju Raiden istället.
Ja. Oj, det ser ut som en stor oljetanker.
Precis, eller oljeplattform.
Mm.
Så flera plattformar som hänger ihop.
Ja.
Och den är då byggt undercover då för att den här skeppet som sjönk med Metal Gear på.
Mm.
Enligt den officiella storyn så var ju det en oljetanker.
Mm.
Men egentligen så var det ingen olja på. Men de byggde upp den här för att då stoppa oljespridningen. För det var ju en naturkatastrof liksom.
Ja.
Så därför byggde de Plant. Men det finns en annan hemlighet där ute.
Ja.
Så det är bara en cover-up egentligen.
Mm.
Så ja, jävligt coolt alltså.
Mm.
Ett fantastiskt starkt intro. Och man lär sig ju alla controls och så väldigt bra.
Mm.
Så det är kanske, om man skulle se det som ett eget spel, så är det kanske det bästa Metal Gear-spelet på något vis.
Ja.
Så här kort och koncist, jävligt fet story.
Mm. Ground Zero är lite samma sak också.
Ja, verkligen. Sjukt bra.
Mm.
Men det är ännu kortare då.
Ja, det är sant. Men lite mer öppet kanske.
Ja, det var det. Det var ju så. De introducerade ju första gången du fick liksom ta dig an infiltration från vilket sätt du ville eller hålla.
Mm. Jag tycker Metal Gear Solid är som bäst när man har en sån minikarta.
Ja.
Där liksom man kan spela Pac-Man nästan. Du behöver liksom inte...
och du kan se vart fienden tittar och så. Den här klassiska synkonen.
Ja, exakt. Mm. Och så Var det i Metal Gear Solid 1 att man kunde gömma sig i skåp också? Eller var det bara låda liksom?
Ja, nu måste jag tänka. Jag har ju nyss varvat det. Jag tror inte det är några skåp i ettan. Jo, men det är det. Mm. Jo, det är det.
Switchar den över till first person också då?
Ja, precis. Ja, men ja. Det är exakt samma, så är det. Och skåpen kommer ju starkt tillbaka i tvåan.
Mm. Det kommer att vara, och så kommer det vara dogtags, va, i Metal Gear Solid 2.
Ja, precis. Så om du går bakom en fiende och håller upp vapnet så säger han freeze. Mm. Och så ställer de sig med armarna upp. Och kan du då ta dig runt fienden framifrån och sen sikta han i ansiktet, så börjar han ju dansa magdans typ.
Ja.
Och skaka av sig items, och då får man ju dogtags.
Mm.
Så det finns ju, ja, så 250 dogtags eller något att samla i det spelet. Det är en på varje fiende och så bossarna. Och så finns det några sådana hemliga där du kan få det som det står Hideo Kojima på och sånt.
Ja, just det. Är det någonting ni går för? Nej, dogtags?
Fan. Det är inte det. Man plockar nog ibland för skojs skull typ. Mm. Men generellt så är det inget. Ja. Det tar så sjukt mycket energi, tror jag, att få allihopa.
Och är kontrollen, känns det som en sån...
Jag tycker kontroll som funkar bättre i det här än i trean.
Mm.
Men det är samma kontroll, så är det.
Mm.
Mer eller mindre.
Mm.
Skillnaden är väl att... du har fasta kameravinklar här. I trean så släpptes det ju först originellt med fasta kameravinklar. Och sen kom ju den här Subsistence eller Substance-versionen.
Ja.
Och la till fri kamera på högerspak.
Mm.
Och vi spelar ju det med fri kamera. För det känns bättre på ett sätt. Men kontrollen är mer kohesiv när det är fast kameravinklar. Och du måste ställa den mot väggen för att titta runt. Och
ja, exakt.
Då passar det bättre på något vis.
Det är liksom designat för det på något sätt.
Det största irritationsmomentet är ju first person-modet.
Mm.
För förr så var det ju pressure sensitive face buttons.
Ja, just det.
Så om du tryckte ner fyrkant så fick du upp vapnet i first person view. Och tryckte du ännu hårdare på den sen så sköt du. Och släppte du fyrkant så sköt du inte.
Ja.
Så att i det här fallet, så om du håller inne fyrkant så får du upp pistolen. Men släpper du då så måste du skjuta. Du kan inte gå ur det. Så då måste du trycka L3 istället. För att ta ner vapnet.
Ja, just
så det blir
just
ännu
det.
En extra knapp att hålla reda på i allt det här rotet. Det är redan många knappar liksom.
Ja.
Så det är synd att de inte byggde om det. Att du bara typ toggla med first person mode med R1. Och sen sikta med L2 och sköt med R2 typ. Eller
ja, exakt.
Det har varit smidigare.
Men ja, fan kul att det står sig.
Ja, det är sjukt bra alltså. Jävligt bra. Så det kan jag rekommendera alla att hoppa in och spela alltså. Det är så jäkla coolt.
Hearthstone har du spelat?
Ja, de har ju släppt ett nytt läge som heter Battlegrounds Duos.
Ja.
Och det här är svinfett. Det som också är sjukt nice med Battlegrounds är att du får ju, du behöver inte bygga något deck.
Nej.
Du blir matad med kort varje runda, så måste du välja några.
Mm.
Och så har du ju liksom points som pengar typ.
Mm.
Som gör hur många kort du kan ta.
Just det.
Och då kostar också pengar, du kan refresha, så kostar en coin och så får du nya kort att välja. Och sådär. Och så är det precis som med mana i spelet, att man startar med en och så nästa runda får du två och så nästa runda får du tre och så håller du på så.
Mm.
Och till slut så lär du dig tänket då med olika bilds som du kan göra på vägen, för det är alltid samma liksom pott av kort som dyker upp.
Mm.
Så är det lite olika grejer. Du kan gå för att ha Naga-bild som är en sån här havsmonsteraktig.
Mm.
Så har du Beasts och så har du Quillbores som är typ vildsvin eller så.
Mm.
Och sen så har du Dragons och Demons. Det är väl de vanligaste, tror jag. Olika deck som man kan bygga under Battlegrounds. Hur duo-biten fungerar då? Är att du, det är fyra lag som går in. Som är fyra duos, då, åtta spelare.
Mm.
Och så har du... Du väljer vilka kort du ska ha. Och så placerar man ut dem. Och så är det en timer som går ner på typ en minut.
Mm.
Och sen så startar gamet. Och då läggs allting automatiskt och slåss automatiskt.
Mm.
Så först kommer mina minions upp.
Mm.
Och så slåss de så här. Och så förhoppningsvis så krossar jag alla fiendens minions.
Mm.
Och sen kommer nästa spelare upp, fiende.
Mm.
Hans partner då. Och då slåss jag vidare mot han tills alla mina är borta. Och sen kommer då dina in till exempel.
Mm.
Efter mina har dött.
Mm.
Och så förhoppningsvis så överlever vi och vinner då.
Ja, ja, ja.
Och så blir det en ny round. Och man förlorar när din heroes HP har gått ner till noll.
Ja, okay.
Så trackar också om man ligger 1, 2, 3 eller 4 då. Vem har mest HP på sin hero då.
Ja.
Så det är jävligt coolt. Och så alla minions som då har dött i den fighten finns ju kvar till nästa runda. Och då gäller det bara att fylla på och byta ut och göra dem så starka som möjligt. Så du har ju så här buff som gör att alla bonusar blir permanenta till exempel. Så det vill man hitta ganska tidigt.
Ja, exakt.
Så till exempel kan jag lägga ut säg drakar då.
Mm.
Så kan jag ha en dragon som ger plus 3 dash 3 då. Så att 3 HP, 3 attack
ja.
Varje runda, start of combat.
Mm.
Så har jag en annan drake som gör att alla adjacent dragons, alltså höger och vänster om den där den är placerad, får behålla alla sina buffs permanent.
Mm.
Så varje runda som går då, som jag får 3+3 av den här ena draken på alla mina andra drakar, behålls då tills nästa runda, till nästa runda. Okay. Så har du 3 från början, så får du 6 och sen får du 9 och sen får du 12 och så får du 18.
Det är väldigt svårt att hänga med, för jag har aldrig spelat Hearthstone. Jag har ingen aning om hur det ser ut, men...
Precis. Men tänk dig en ovanifrån filmat ner på ett bord typ, kan vi säga, för att beskriva det enkelt.
Ja.
Så finns det en rad med kort, eller minions som det kallas, när du lagt ner ett kort och det blir en figur av något slag. Det är minions. De hamnar ju där. Och sen så har du en rad ovanför där fienderna är.
Mm.
Och sen i vanliga Hearthstone så är det så att du placerar ut dina kort och sen manuellt väljer du vilka av hans kort som de ska attackera på.
Mm, just det.
Men i det här läget så är det automatiskt då. Mm. Så också lättare att komma in i.
Med tanke på hur mycket Queensblood jag har spelat i Final Fantasy 7 Rebirth, så känns det som att jag skulle varit en sucker för Hearthstone om jag hade börjat med det. Alltså.
Jag tror du hade gillat det.
För nu har det blivit så, eftersom att man har varit i fjällen lite mer så sista året, så underhållningen limiterats till kortspel.
Ja.
Och det är någonting i mitt huvud liksom som, det slår en sträng liksom.
Ja. Det som är nice också, det finns ju inget pay-to-win-element här eftersom alla får ta del av samma pool av kort i Battlegrounds just. Och det finns ju single-player Battlegrounds med, där det är 8 spelare som heter.
Ja, exakt.
Så, men Hearthstone är förbannat kul. De har ju även single-player mode, så om du köper den senaste expansionen eller vad man ska säga, så får du som en liten sån story-mode, kan man säga, där du möter bottar då, fast bättre och bättre. Och så får du nya kort hela tiden som du sen då kan använda för att bygga ett deck.
Mm.
Och sen kan du disenchanta alla kort som du äger, som du inte behöver. Och så kan du gå in på en hemsida som trackar typ de bästa buildsen av decks i världen. Sådär topp 1000 spelare. Hur många procent av dem har den här typen av decket och hur ofta vinner det?
Ja, visst det.
Och så kan du disenchanta dina kort, så får du någon dust eller stoft, en currency.
Ja.
Så säg att du ska ha ett legendary card, så kostar det 1600 sådana. Och så säg att totalt runt 10 000 av den här resursen eller currencyn behöver du för att bygga ett skitbra världstopp 1-deck liksom.
Ja.
Och det som jag satt igår då, så disenchantade jag alla gamla kort jag hade, så fick jag typ 10, 11, 12 000 sådana points. Så nu kan jag bygga det bästa current-decket om jag vill spela seriöst vanlig Hearthstone då, utan att köpa en expansion.
Ja, fan. Men det är någonting att hoppa in i.
Absolut. Speciellt då Battlegrounds, eftersom du behöver inte ha några decks, du behöver inte kunna bygga decks och du behöver inte ha spelat någonting större tidigare så. Det kan vara bra att köra den här lilla singleplayen bara för att komma in i tänket av hur man bygger upp när du placerar ut en fiende, att de buffar varandra och så.
Ja, visst det.
Bara för att få det tänket. Men sen är det bara att köra, det är skitkul alltså.
Ja. Ska vi gå in på veckans bett?
Det kan vi då.
Kommer du ihåg vad vi bettar på?
Vi bettar på, vad är retrobett igen va?
Ja.
King Kong till Xbox 360.
Ja.
Peter Jacksons King Kong.
Ja, exakt.
För att vara specifik.
Jag är ganska hype på att se det här, faktiskt.
Mm. När vi pratade om det här sist så fick jag en tanke i hjärnan tillbaka till ett sån här next gen moment jag hade när jag såg en trailer för första gången.
Mm.
Och jag kommer inte ihåg om det var runt E3 eller om det var på PlayStation Store som jag laddade hem det.
Mm.
Men kommer du ihåg ett spel som heter Blacksite Area 51?
Ja, slutet av PS2-eran va?
Ja, eller ett av de första PS3-spelen. Tror jag det. För det var typen...
Nej, det måste ha varit PS2.
Nej, det här var PC-spel, för det var Unreal Engine 3. Det var samma sak som med Pete Jacksons, att det var så här rinnande vatten som var så sjukt snyggt på typen en sån här, typ sån här Welcome to Raccoon City, en sån här skylt typ.
Ja, exakt.
Så var det bara så här rinnande vatten, så blixtade det, så lyste det lite på skylten eller vad det var.
Mm.
Så jag kunde inte komma på vilket spel det var, så jag pratade inte om det förra veckan.
Ja, just det.
Men jag satt och letade på internet så här. Jag skrev all PS3 games made with Unreal Engine 3 typ, och sen sorterade jag efter år och så gick jag bara helt till toppen.
Ja, just det.
Den första, och så bara, där är det, Blacksite, så hette det.
Mm. Shit, fan.
Det var en uppföljare till det här Area 51 som kom på PS2, och det var ju rätt sent.
Snacka om att vara förglömt.
Ja, verkligen.
Men, King Kong PS3.
Ja.
Vad bettade vi?
360 sa vi, va?
Ja, PS3. Vad bettade vi?
Du sa 80, jag sa 77.
Ja. Och det ligger just nu på 80!
Nej!
Jo,
seriöst.
Precis 80.
Men är det 360 eller PS3?
Det är 360.
Ja, snyggt.
Så det är 2 poäng för mig där. Yes!
Mycket bra, mycket bra.
Den behövde jag, för jag låg under 2-5 där. Så nu står det 4.
4-5?
Ja.
Ja, riktigt bra. Fan, vad sjukt.
Ska vi kolla Sea of Thieves också? För det har väl typ släppts, va?
PS5, ja, har du det nu? 14.
Ja, det är i alla fall jävligt nära.
Ja. Det är en vilken dag som helst som inte annan. Var det 24 kanske?
Ja, men det tror jag nog, ja. Sea of Thieves PS5. Alltså, kommer det igen så recenseras ju min...
Ja, det är frågan då.
Jag får inte upp
någon... 30:e i 4:e.
30, det är nu typ nu nästa vecka. Nästa vecka, ja, när vi spelar in podden då.
Då är det 29:e.
Ja. Det har inte kommit upp något än här i alla fall. Så vi, nej, låter
vi får vänta
ligga
ett par veckor till. Ja. Har det inte kommit ut en vecka efter release så skiter vi det.
Vad ska vi veta på nästa vecka då?
Bra fråga. Ja. Vad har vi för releaser här i...
Det är ju ganska smalt.
Ja.
Eller det är... Ja. 2K Topspin. 25 eller 24.
Ja, just det. Topspin, fan, det är så att jag kollade på Topspin 4 på PS3. Det var en riktig klassiker. Ja. Sjukt snyggt för sin tid.
Tennisspel är faktiskt jävligt kul.
Ja.
Alltså, visste du vad tennis betyder förresten?
Nej.
Det betyder ta den på franska. Ah. Tennis. Eller T-E-N-E-Z. Tennis, det är liksom smart. Ta den.
Makes sense.
Mm.
Är det april nu?
Ja. Det är den 22 april idag när vi spelar in.
Precis. Vi har...
Klockan är 18:16.
Ja, det är inga stor grejer. Manor Lords kommer ju early access 26. Och det är hype. Alltså, det blir day one.
Vad är Manor Lords?
Det är ett ashypat, typ indieaktigt town simulating byggnadsspel på PC i medieval setting. Mm. Där du har typ den här Total War gameplayen också med när det blir krig och så.
Mm.
Det ser riktigt bra ut. Alltså. Alla borde kolla upp Manor Lords om ni inte har hört talas om det än. Ser extremt bra ut. 26 april.
Ja.
Då har vi ju Stellar Blade.
Ja, det kan
PlayStations nästa stora exclusive.
Mm.
Det är mycket hype runt det.
Ja, utvecklat i Korea, va?
Mm.
Tror jag. Sydkorea.
Ja, precis.
De hade betalat någon, inte J-pop, men K-pop-stjärna.
Mm.
Att cosplaya den här karaktären. Ja.
Ja.
Ja, det kan vi ta. Ja. Släpps nu till helgen då, typ.
Ja, precis.
Ja, då kommer vi nog prata om det nästa vecka.
Ja, det får vi hoppas.
Ja, jag är redo i alla fall.
Ja, jag ska ändra mig faktiskt. Så. Mm. Ja.
3, 2, 1.
Oh, 84 säger vi båda.
Jag sa 81.
Jaha, jag tyckte det stod en 4. Ja, men perfekt.
Ja.
Då har jag highbetten.
Ja. Det, är du nöjd med den highbetten?
Ja, men det är jag. Det känns som att PlayStation Exclusives, likt Nintendo på det sista, har liksom fått en liten sån här... Ja, men ni får 4 poäng extra för att det känns premium.
Jag vet inte varför jag blev så pessimistisk här. Det borde jag kanske inte varit.
Nej, jag vet inte. Men det är ju inte heller kanske det mest hypade Exclusive-spelet de senaste 6 åren. Ja. Eller så. Det känns som att det är lite bortglömt.
Det gör det helt klart.
Och så är det lite sån här Bayonetta hack and slash-igt, va?
Mm.
Aktigt.
Det är trevligt.
Ja. Så jag undrar, vad är det de har gjort innan? De har vi gjort något stort spel för det här, va?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej. Vad heter studion ens? Stellar Blade. Shift Up Corporations. Aldrig talas om.
Ja.
Det är märkligt att de har valt, att Sony har valt att gå in där. Men de har nog sett att deras spel har sålt bra i Asien, tror jag.
Mm.
De verkar ha gjort mycket, vad kallar man det, så här, waifu-aktiga spel innan.
Mm.
Väldigt japanskt i alla fall.
Ja.
Eller koreanskt då, för den här delen.
Ja.
Östasiskt.
Ja.
Eller vad säger man? Ja, asiatiskt.
Ja. Ja, ja, men, ja. Vi säger tack för oss!
Tack ska ni ha!
Hej! Vi hörs.